kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio. Och du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Det är bibelförklaringar över Romarbrevet och vi har kommit till del 12. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdags kvällen när vi ska fortsätta i Romarbrevet. Jag tror bestämt vi har kommit till tredje kapitlet. Men vi ska börja med att be. Herre, vi tackar dig att vi återigen får samlas inför ditt ansikte. För vi räknar med din närvaro. Vi räknar med att du bryr dig om vår samling här ikväll. Att du bryr dig om hur ditt ord förklaras. Herre, i all vår skröplighet så ber vi att du kommer till oss och du hjälper oss, öppnar våra sinnen för vad du vill göra i våra liv och i vår gemenskap. Vi ber att du ska verka genom ditt ord och genom din ande. Att den heliga ande ska göra ordet tydligt och enkelt att förstå. Göra det verksamt i våra liv. Det är den tron som vi är samlade. Och vi tackar dig för att du är mitt ibland oss enligt ditt löfte. Och så överlåter vi den här stunden till dig. Amen. Som sagt, Romarbrevets tredje kapitel. Jag tycker det ska bli lite skönt när vi har kommit igenom de här 1, 2, 3 kapitlen. Det blir mer spännande sen när vi kommer till... Ja, mer spännande ska man inte bero på vad man lägger i det förstås. Det är spännande alltihopa, men det är ju mycket här med Guds vrede och synden och lagen och det. Ja, lagen blir det ännu mer utav i 7 kapitlet. Men bara för att påminna om hur det såg ut här innan så är det ju så att det handlade i 1 kapitlet rätt så mycket om Guds vrede. Och då var saken den att Guds vrede var inte uppenbarad bara över en synd eller en annan synd och så. Eller man handlade fel så blir Gud arg. Det ligger inte på det planet, utan Guds vrede, det är ju det att vi är skilda ifrån Gud. Vi har ju alla fått lämna paradiset. Vi är ju alla ofullkomliga. Vi är ju alla sökare i den meningen. Och vi kan inte frälsa oss själva. I det tillståndet, naturliga tillståndet, så är vi alltså under Guds vrede. Men Gud vill ju genom Jesus Kristus frälsa oss undan den kommande vredesdomen och placera oss i Jesus Kristus eller under Guds kärlek istället. Men det här hade ju då särskilt judarna lite svårt för att förstå, för de visste ju att Gud hade ingått förbund med dem. Och det var väl någonting som man kunde hålla i och lita på. Så det blir ju en delikat uppgift för Paulus att förklara för dem att Guds vrede vilar också över dem. Och det har han då fått ägna rätt så mycket utrymme till. I det andra kapitlet så det börjar ju med att han då talar om att Gud ska döma alla. Och han säger ju där i första versen, du är utan ursäkt, du människa, vem du än är. Och då har han börjat inkludera judarna. För i 1 kapitlet så har nog alla judarna och judekristna, de tänker nog att det gällde nog mest hedningarna, det där med Guds vrede. Men nu så börjar jag hetta till här. Han säger att det gäller alla människor, vem du än är. Och när vi kommer sen till 17 versen, då träffar han verkligen juden, för då säger han, du kallar dig jude och finner vila i lagen och berömmer dig av Gud. Du känner hans vilja och så vidare. Så här är det ju uppenbart att han adresserar judarna. Och i den 29 versen, där var vi väl förra gången, så säger Paulus att den är jude som är det i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. Och det tror jag inte att judarna hade stora svårigheter att förstå, därför att det är ju som så att den judiska tron är ju inte bara något yttre. Det är inte bara frågan om att någon lydnad inför lagen eller att iaktta sabbatsbud, utan naturligtvis, självklart så skulle det vara med hjärtat också. Men det Paulus här nu stryker under, det är att det där, just det där med hjärtat. Och han säger ju det också, att hjärtat, som profeterna har sagt, det skulle bytas ut. Så det egen hjärtat skulle ju plockas ut, och så skulle Gud ge oss ett hjärta och ge oss sin ande, förvandla oss så att vi gör hans gärningar. Och det är den sidan, den aspekten som Paulus nu lyfter fram. Så när han säger att jude, det är man till sitt inre, så tror jag faktiskt att de förstod det och tog till sig det och nickade med. Men samtidigt så var det nog så med dem, kan jag tänka mig, som det är med oss också i vår tid. Men vi måste ju kunna förlita oss till det yttre. Ja, men man är ju ändå döpt och konfirmerad och är inte sämre än någon annan och så. Det tänket fanns säkert där också. Och det är det vi ska se nu, fortsättningen här i tredje kapitlet. Hur Paulus närmar sig de där invändningarna. Och frågan är ju då, om det nu är som så att det här med lagen, omskärelsen, sabbatsbud och så vidare, att det inte ger judarna något företräde, om det inte betyder att de blir frälsta, utan att det måste till någonting annat också, då måste ju de fråga sig, vilket företräde har då judarna egentligen? Och då vänder man sig till Paulus. Och det som händer här nu i tredje kapitlet, de åtta första verserna, det är att Paulus här nu har en argumentation på, inom retoriken så kallas det för diatrib. Så det stycket där, verserna 1 till och med 8, är ett exempel på en diatrib. Det vill säga på, om inte stridssamtal så i alla fall en diskussion, en debatt mellan två tänkta personer. Så vilket företräde har nu judarna, börjar Paulus där i första versen. Och så kommer det ju svar, och så kommer det en fråga till, och så ser man att det här är en debatt. Och ett tag så tänkte jag att jag skulle plocka upp en eller någon utav er här, och så skulle vi kunna växelläsa, så skulle ni se det väldigt tydligt. Men med tanke på inspelningen så avstår vi nog från det. Men vi gör så här, att jag ställer mig här och så talar jag till en person som står på andra sidan, och så går jag över hit och så svarar jag och talar tillbaka. Så kan ni följa med i texten precis hur det är tänkt. Här säger Paulus då, nu läser vi igenom det här i vers 1. Vilket företräde har då judarna, eller vilken nytta har de av omskärelsen? Det är alltså en tänkt invändning från Paulus sida. Paulus tänker att så tänkte judarna. Så han ställer sig i deras ställe och så säger han då, vilket företräde har då judarna? Kommer svaret i vers 2. Ett stort företräde på allt sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts åt dem. Tillbaka. Paulus säger, vad betyder det då om somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Svar, nej, aldrig. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa är en lögnare. Det står ju skrivet, för att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Paulus, men om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, vad ska vi då säga? Inte kan väl Gud som straffar i sin vrede vara orättfärdig? Jag talar som människor tänker. Nej, aldrig. Hur skulle han då kunna döma världen? Men om Guds sannfärdighet genom min lögnaktighet framstår så mycket klarare till hans ära, varför blir jag då dömd som syndare? Varför inte säga, låt oss göra det onda för att något gott ska komma av det? Så säger man hånfullt om oss, och så påstår även somliga att vi lär. De ska få den dom som de förtjänar. Jag vet inte om ni kunde följa med där, men så gick dialogen. Och Paulus, han argumenterar ju inte utifrån sin egen ståndpunkt, utan han tänker sig kritikerna. Så han talar kritiskt, vilket företräde har då judarna. Så ställer sig i deras ställe, och så låter han då en rättfärdig jude svara. Och på det sättet så kommer de rätta svaren fram fast de kommer ju inte från Paulus utan de kommer från hans motståndare. Så det är liksom skickligt uppbyggt rent retoriskt. Men vi kan ta en liten bit i taget så kommer ni se det förhoppningsvis ännu tydligare. Därför att först så är det då verserna 1 till och med 4 och sen är det verserna 5 till och med 8. Så vi tar då den första delen utav de där 8 verserna. Och då så är ju saken den att om lagen inte kan rädda oss och om omskärelsen saknar avgörande betydelse, den kan vi inte heller lita på. Vilket företräde har då judarna? Och då tar Paulus liksom sats för att räkna upp de här företrädena som det judiska folket har. Så han börjar med att nämna Guds ord och så kommer han inte längre. För han avbryter sig själv där. Han kommer inte längre förrän i 9:e kapitlet. Vi kan slå upp i 9:e kapitlet, för där tar han upp tråden igen. Där står nämligen i, nu kan vi se här, 9:e kapitlet, vers 4. De är israeliter, de har, så räknas det upp, barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten, löftena och fäderna. Det här är judarnas företräden. Men när vi då, vi är ju bara i 3:e kapitlet, när han börjar då med att räkna upp Guds ord, det står ju så i andra versen, ett stort företräde på allt sätt, först och främst att Guds ord har anförts oss åt dem, så fastnar han där så att säga. Medvetet eller omedvetet, det vet jag inte, förmodligen medvetet. Därför att svaren är av en sån kvalitet så att det är nästan tillräckligt svar. Och han argumenterar sen då kring Guds ord eller kring Guds väsen. Och som sagt, först i 9:e kapitlet kommer då ytterligare företräden. Så sammanlagt blir det ju 8 företräden. Judarna har alltså ett stort företräde. Men det som händer det är att Paulus skjuter vikten ifrån judarna här i 3:e kapitlet. Och så lägger han, det blir en förskjutning så att det inte är judarna och deras företräden som är det viktiga. Utan det som är det viktiga är ju Guds ord. Det vill säga det som Gud har gjort för israeliterna. Om inte Gud hade kallat dem ut ur Egypten. Om inte Gud hade utvalt dem. Om inte Gud hade gett Toran och lagen och Guds ord till dem. Så hade de inte varit någonting. Så företrädet ligger egentligen inte hos judarna utan hos Gud som har handlat med judarna. Så judarnas företräde är Gud, inte de själva. Det står här, jag har skrivit upp 2 stycken andra bibelställen här, 4:e Mosebok. Jag har förmodligen plockat upp det från någon kommentar för när jag slog upp det här för de sista förberedelserna, 4:e Mosebok 24. Så tyckte jag att det inte var så kanske klart, men jag tror vi ska läsa det i alla fall. Därför att här är nämligen en profetia. Det är den här Biljam, ni kommer ihåg berättelsen om Biljam och Biljams åsna. Biljam hade ju olika profetier och det här är den 3:e profetian. 4:e Mosebok 24:e kapitlet. Så säger Biljam, Beors son. Det är alltså slutet på vers 3. Han framför detta budskap. Så Guds ande kom över honom. Då framförde han detta budskap. Så säger Biljam, Beors son. Så säger mannen med det slutna ögat. Så säger han som hör Guds ord. Där har vi det. Som hör Guds ord. Han som skådar syner från den allsmäktige. Han som faller ner och får sina ögon öppnade och så vidare. Jag var tvungen att slå upp i en judisk kommentar som jag har tillgång till. För jag tyckte det är lite så här spännande vers det här. Och där så står det här med det slutna ögat. Jag ser att det är en not här där det står öppna ögat i en annan översättning. Men det var ju som så att Biljam räknades inte som någon av de främre profeterna om jag säger så. Utan han var en i högsta grad ofullkomlig människa, men han hörde från Gud och uppfattade från Gud. Oftast under extatiska tillstånd. Alltså inte, hade inte den typen av relation med Gud så att han kunde ta emot ifrån Gud. Med mindre än att Gud försatte honom i någon sorts tillstånd. Och så står det i den här judiska kommentaren, så står det om i slutet där på vers 4 som är översatt här. Han som faller ner och får sina ögon öppnade. Där står det i den judiska kommentaren att Biljam hade gått och lagt sig för att sova. Och när han sover, då väcks han utav Gud. Och får sina ögon öppnade för Gud. Och för det Gud vill ha sagt. I en annan kommentar, skriven av en kristen, men en rätt så känd klassisk kommentar från slutet av 1800-talet. Där stod det att Biljam, han faller ner, alltså han faller i extas. Och att han blir frånvarande, sluter ögonen. Men att Gud försätter honom i ett tillstånd så att han får upp ögonen för Guds närvaro och kan höra. Det är alltså ett Guds under, att Guds ande kommer över honom så att han kan höra Guds ord. Vilket han normalt sett inte kunde, som de lite mera främre profeterna. De umgicks ju med Gud på ett annat sätt. Ja, jag tyckte det var lite intressant. Men det som vi ska ta med oss här, det är väl detta med att han då får höra Guds ord. Det kanske inte är någon tillfällighet att Paulus slår det mig nu. Det här har jag inte i mina anteckningar, men det slår mig nu. Det kanske inte är någon tillfällighet att han tar just Biljam, den här lite ofärdige profeten, som ett exempel. För så var det ju med de judar som Paulus nu adresserar. De kunde inte fatta, de hörde ju inte Guds ord. Utan Gud själv måste göra någonting, låta sin ande komma över dem för att de ska se och förstå Guds ord, alltså evangeliet. Det var bara en reflektion. Det finns andra bibelställen, till exempel Saltaren 106, vers 12. Jag slår inte upp det, men jag har nämnt det. Där det talas om Guds ord. Och Guds ord i båda de här ställena är ju inte, det är ju inte Toran, alltså den skrivna Toran, utan här kommer Guds ord till dem på ett annat sätt. Torah kan ju vara muntligt. Och som i det här fallet då, med Biljam, profetiskt ord eller någonting annat. Så ordet har kommit till judarna. Ja, men det var inte alla som uppfattade det. Det var inte alla som kunde tro på det. Nu är vi tillbaka i Romarbrevet 3. Och då är argumentet, inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Alltså om det nu är så att judarna inte hör evangeliet, inte förstår, inte kan ta emot ordet, så är evangeliet evangelium i alla fall. Guds ord är sant och pålitligt och trofast. Alldeles oavsett hur judarna har tagit emot det. Så judarna har inte per automatik något företräde, utan tvärtom, så om de stänger sig för Guds ord, så är de också uppenbarligen inte under Guds behag, så att säga. Vad betyder det då om somliga inte trodde, står det vidare här. Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om inte. Nu ser förskjutningen nu, att nu talar han inte om judarnas företräde, utan nu talar han om Gud och om Guds väsen. Och här när det talas om Guds sanning och Guds trofasthet, om att den inte kan göras till intet, så är detta en absolut sanning hos Paulus. Och med det menar jag att detta med att Gud är trofast eller sann, det är inte bara ett attribut, en egenskap hos Gud som han skulle kunna ha eller ibland svika, utan detta med sanningen och trofastheten är hans väsen. Han kan inte vara på något annat sätt. Det är en absolut sanning. Det finns inga möjligheter att Gud skulle kunna uppträda på något annat sätt än med sanning och trofasthet och nåd. Slå upp i Psaltaren 89. Så ska ni få se en sån där psaltarvers där den här sanningen på ett särskilt sätt blir tydlig. Jag läser då här där de där orden finns. Vad jag förstår så är det samma ord i grundspråket fast man har växlat översättningen. Men jag ska säga det med en viss tvekan för det måste nog dubbelkollas i sådana fall. Men titta i Psaltaren 89, den andra versen. Jag vill låta min mun förkunna din trofasthet. Det är nyckelordet trofasthet från släkte till släkte. Och det kommer i vers 6. Himlarna prisar dina under, Herre, och din trofasthet i det heligas församling. Vers 9, B. Stark är Herren och din trofasthet omger dig. Längre ner, vers 15. Rättfärdighet och rätt är din trons fäste, nåd och sanning. Där har jag faktiskt skrivit, se att jag har gjort en anteckning. Jag har skrivit sanning och så har jag skrivit mig lika med trofasthet. Så det är förmodligen samma ord. Och det är en poäng då med det. Så din nåd och trofasthet, din nåd och sanning står inför ditt ansikte. Och i vers 25 kommer det igen. Min trofasthet och min nåd ska vara med honom och så vidare. Vers 34. Men min nåd ska jag inte ta ifrån honom. Jag ska inte svika i trofasthet. Jag ska inte bryta mitt förbund och så vidare. Så ni ser att det här är en absolut sanning. Att Guds ord och Guds tillförlitlighet, hans trofasthet, hans nåd och sanning, den är osviklig. Det är alldeles uppenbart hur dan Gud är. Och alldeles underordnat ifall människor tror på det eller om de inte tror på det. Judarna har företräde att de har tagit emot Guds ord. Men de har inget företräde därför att de har inte själva åstadkommit Guds ord. Utan det kommer ju från Gud. Så det här är nog skälet skulle jag tro. Att Paulus uppehåller sig nu vid Guds väsen. Och därför behöver han inte räkna upp 7 företräden till. För det gör han ju sen när vi kommer till 9:e kapitlet. Det läste vi också 9:e kapitlet vers 4. Utan Paulus avbryter redan efter att han har sagt Guds ord. Och så gör han den här förskjutningen till Guds eget väsen. Men då kommer ju då nästa frestelse. Nästa slutsats som skulle kunna bli felaktig slutsats då. Nämligen om det är så nu med Gud, om Gud alltid är trogen, då spelar det ju ingen roll om vi är otrogna. Och eftersom den invändningen nu kan finnas här, så fortsätter Paulus inte sin uppräkning av judiska företräden, utan nu måste han ta den invändningen också. Och då kommer vi in på den andra halvan här utav de här 8 verserna. Så jag läser där. Men om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, vad ska vi då säga? Inte kan väl Gud som straffar i sin vrede vara orättfärdig? Jag talar som människor tänker. Nej, aldrig. Hur skulle han då kunna döma världen? Men om Guds sannfärdighet genom min lögnaktighet framstår så mycket klarare till hans ära, varför blir jag då dömd som syndare? Varför inte säga, låt oss göra det onda för att något gott ska komma av det? Så säger man hånfullt om oss och så påstår även somliga att vi lär. De ska få den dom som de förtjänar. Och det känner vi igen, den invändningen, och den kan ju finnas fortfarande, och den kommer vi till i 7:e kapitlet igen, nämligen att om vi nu inte står under lagen utan vi är i Kristus under nåden, då är vi alltså laglösa. Och det var ju judarnas kritik emot Paulus, att Paulus genom att säga att vi hade tagits ut ifrån lagen, att vi skulle vara laglösa och inte behöva följa den, för vi har inte någon. Men det är ju dumheter, och det kommer ni att se tydligare här ju längre vi kommer in i Romarbrevet. Därför att Paulus menar ju tvärtom att vi har ju kommit in i lagens fullbordan. Vi lever ju i lagens fullbordan. Vi älskar ju Guds lag. Vi står inte under den. Därför att vi är döda i förhållande till lagen. Vi har lämnat det. Men det liv som vi nu lever, det lever vi i kärlek till Gud och till Guds lag och till Guds ord. Och vi är lyhörda för det. Men så långt har vi inte kommit ännu. Utan nu är det fortfarande invändningen som det handlar om här. Och då finns det ju forskare som menar att, ni ser här i vers 7. Det står om Guds sannfärdighet genom min lögnaktighet. Varför blir jag då? Vem är min och vem är jag i det här fallet? Varför inte säga, låt oss göra det onda? Finns de som menar att det här då skulle inkludera alla människor på jorden. Att han talar för alla människors räkning. Men sammanhanget talar nog mer för att det är den judiska invändningen. Precis som det var i de fyra första verserna så fortsätter den. Så när Paulus säger min och säger jag så är det fortfarande den här juden som har sina invändningar. Nåja, men om det nu är så då att vi genom vår orättfärdighet utgör en bakgrund för Guds rättfärdighet. Om vi genom våra försyndelser får Guds generositet och förlåtelse att bli så mycket tydligare, då ska han väl inte döma oss. Då har vi ju på ett sätt indirekt gjort honom en tjänst. Det var invändningen. Och Paulus säger det, men hur skulle han då kunna döma världen? Aldrig. Då skulle ju Gud vara delad i sin håg. Gud reagerar, dömer synden alldeles oavsett den här invändningen. Det står ju i, vi kan ta de verserna där också, Psaltaren 94. Att Gud ska döma världen och han ska döma allt. Alla människor. 94, vers 2. Psaltaren 94, vers 2. Res dig, du jordens domare. Och så vidare. Så kommer det här mycket om domen sen. Eller i Psaltaren 96, vers 13. Jubla skall alla skogens träd inför Herren. Ty han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet, sin sanning. Det ska han göra alldeles oavsett ifall människor tror på honom eller inte tror på honom eller tycker att de utgör en bra bakgrund till hans förlåtelse. Det har inte med saken att göra. Utan saken är att Gud ska döma jorden och alla människorna. Och det gör han opartiskt. Jag har skrivit upp Jesaja 66 också. Vi kan läsa den med. Jesaja 66, vers 16. Ty med eld och med sitt svärd skall Herren gå till rätta med alla människor. Och många ska bli slagna av Herren och så vidare. Jag har skrivit Joel 3, 12 också. Nu är vi ju i den tiden här i början av november så att nu har vi många sådana här texter framför oss i slutet på kyrkoåret. Söndagen före domsöndagen och domsöndagen så att vi får väl kanske komma tillbaka till det där. Men många texter handlar om det här och då ska ni inte tänka som så att ja men det är ju gamla testamentet och nu är vi ju förlåtna utan då ska ni tänka att ja så är det. Han ska döma alla människor. Han ska döma oss också. Utan undantag. Och han ska göra det rättfärdigt. Och att han ska göra det, det är ju inte därför att han är hård eller ond. Utan det är ju därför att han är sann och pålitlig och rättfärdig. Han står ju för det som den lag som han har gett oss. Han står ju för det ord som han har gett oss. Och om det skulle vara så, nu tror jag inte att det finns någon sån inom hörhåll här, men om det skulle vara så att man tänker liksom, hur ska jag då klara mig? Det finns väl ingen människa som kan klara Guds dom. Ja, men då vet du väl om det att Jesus är svaret för det. Han är ju din försvarsadvokat. Men det är också din räddning. Att du får ha Jesus som din försvarsadvokat, som ditt försoningsoffer. Annars har du inte det, så kan du ju glömma frälsningen. Eller Guds godhet eller vad det är. Du kan inte tänka, men Gud är nådig och han förlåter alltid. Så kan man inte tänka. Han gör det för Jesu Kristi skull. De som inte lever i Jesus Kristus, det är ju det hela Romarbrevet handlar om. De lever ju fortfarande under Guds fred. Det gäller ju alla människor. Vi har ju ägnat timmar här åt att gå igenom det. Och det är så sant som det är skrivet. Nu har vi inte kommit dit ännu i våran text. Att vi har hört talas om frälsningen och att vi är i Guds kärlek och att vi inte lever under lagen och så vidare. Men vi kommer dit så småningom. Men gör inte Gud eller dig själv orättvisa genom att säga att ja, men Gud, han är ju så god och så, så att det går nog bra ändå. Ja, han är god, men han är det genom Jesus Kristus. Det är ju för Jesu Kristi skull vi blir förlåtna. Det finns ingen annan orsak. Och därför så finns det aldrig, vi kan aldrig liksom rättfärdiga oss själva. Eller tycka att det inte är så farligt. Vi kan inte fantisera om vi håller på i Guds ord. Vi kan inte liksom säga att Gud ser mellan fingrar. Jag vet inte, man hör så många konstiga förklaringar. Glöm det. Därför det är Jesus Kristus det handlar om. Men Jesus Kristus, han har försonat alla människor med Gud själv. Men det är ju det som behöver också förmedlas till alla människor. Och det är vår uppgift. Och det ska vi arbeta vidare med och leva vidare med. Ja, så kommer ju den här då invändningen i alla fall då. Varför inte säga i vers 8, låt oss göra det onda för att något gott ska komma av det. Så säger man hånfullt om oss. Och det påstår även somliga att vi lär. De ska få den dom som de förtjänar, säger Paulus. Han är färdig. Men det går inte att argumentera med dumheten. Utan han bara säger att de ska få den dom som de förtjänar. Och sen kommer då vers 9. Och den är lite speciell. Jag vill läsa den. Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Den där versen, 9:e versen, den förklaras av en sån exeget som Fitzmaier vara en inclusio. Jag vet inte om ni kommer ihåg vad en inclusio är. Men det är alltså en avslutning, vers 9. Och början var ju i vers 1. Vilket företräde har då judarna? Och så kommer det i vers 9. Har vi något företräde? Nej, inte alls. Så det är liksom ramarna, vers 1 och 9. Så, och däremellan då så är det ett resonemang. Eller så skulle man kunna säga som andra säger, och det kanske Fitzmaier menar också, att vers 9 är en inklusio, inkluderar, avslutar det som påbörjas redan i kapitel 1, vers 18. För kapitel 1, vers 18 var ju Guds vrede över alla människor. Och sedan så inkluderade han också antydningsvis judarna. Och sedan så tog han också judarna. Och så behandlar han nu i 3:e kapitlet här invändningarna. Men hela det sjoket, kapitel 1, 18 till och med 3, 20 faktiskt. Eller 3, 9 då om vi tar den biten. Är liksom som ett stycke. Så vi har inte kommit så långt ännu, kära vänner. Vi håller på med första stycket. Vi håller på att avsluta första stycket. Sen finns det andra kommentarer också seriösa som menar att den 9:e versen är inledningen på avslutningen. Jag sa 3:20, inledningen på avsnittet 3:9:20. Och jag ser här i folkbibeln att här har man då styckat upp och satt rubriker, och då har man gjort så att vers 9 blir inledningen på nästa stycke. Det här spelar ju egentligen inte så stor roll. Det spelar ju ingen roll, men det kan vara intressant ändå. Jag brukar se det som ett både och, alltså som en övergång. Det är avslutning på det ena, på det som har varit, och så är det en övergång till det som är kvar då till 3:20. För där går det en tydlig gräns vid 3:20. Och då har vi alltså kvar 3:10 till och med 3:20. Och när vi har gjort till och med 3:20, då har vi gjort första halvan, kan man säga, på första huvuddelen. Det är ju fyra huvuddelar i Romarbrevet, om ni kommer ihåg det. Första huvuddelen är ju då kapitel 1, 2, 3, 4. Sen är det frågan om hur man ska göra det med femte, men det kan vi lämna det här till sveda. Det är första huvuddelen, nämligen hur vi kommer ifrån Guds vrede in under Guds kärlek. Och i mitten där är det ju då om försoningen, som vi inte hinner kanske komma till idag, men nästa gång. Den första huvuddelen, två halver, med försoningen i mitten. Andra huvuddelen, det är ju då hur vi lever som kristna. Alltså kapitel 5 då, om det börjar där, 6, 7, 8. Tredje huvuddelen är ju kapitel 9, 10, 11 som handlar om Israel. Den delen som var så svår för kommentatorerna på 1900-talet att begripa. Men som visar sig nu på 2000-talet utgöra en nyckel till hela brevet. Och det tror jag att jag har varit tydlig med också, att Paulus adresserar judarna. Han vill hålla ihop judar och kristna i Kristus. Och sen är kapitel, den fjärde delen, kapitel 12, 13, 14, 15. Som är mera tillämpningar av, alltså praktiska tillämpningar eller förmaningar. Så vi är fortfarande på den första huvuddelen. Och nu så kommer vi då till vers 10 till och med 20. Och här är det ju som så att när Paulus undervisar, och det här gäller alla hans brev, så argumenterar han. Han tar upp de starkaste invändningarna, han besvarar dem. Men så ska det alltid finnas med, och det brukar komma slutligen då, skriftbevis. För det räcker inte med att liksom vara intellektuell i den meningen eller vara insiktsfull, utan det ska finnas skriften på det också. Det tycker jag var så härligt om det var gammalkyrkliga, eller jag vet, jag har goda vänner som har vuxit upp i bibeltrogna vänner. Och där talar man åtminstone förr, jag vet inte hur det är nu, men då talar man ofta med skriftord till varandra. Och man samtalade ofta om Bibeln och man hade sina husandakter, eller också när man träffades för övrigt så kunde man prata om Bibel och bibelutläggningar. Och var det något som var lite otydligt, då sa alltid den som hade invändningar, kapitel och vers, kapitel och vers. Det skulle man alltid kunna precis säga vad det stod i Guds ord, för annars var det inga giltiga argument. Jag tänker på det ofta när jag resonerar med mig själv, och kanske ibland när jag träffar andra också. Kapitel och vers. Det ska vara grundat i Guds ord. Och nu är det så då att Paulus, han har då kommit till den delen i den här första delen där han ska anföra skriftbevis. Och då har han citat här ifrån Saltaren framför allt, men också från Predikaren och ifrån profeten Jesaja. Och det här har han då staplat, så det ser ut som ett enda långt citat. Han har plockat ihop det. Och jag tror att jag gör som så att jag läser utifrån mina anteckningar, så säger jag varifrån det är hämtat. Vers 10. Det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Och det står skrivet i Predikaren 7:21. Ja. Jag har ju sett det i alla fall i folkbibeln att det är inte återgivet i notapparaten. Så det är därför som jag säger det så här. Predikaren 7:21 ordagrant. Vers 11. Ingen förståndig finns. Ingen finns som söker Gud. Det är hämtat från Saltaren 14:2. Vers 12. Alla har avvikit. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Det är ett citat från Saltaren 14, vers 3. Kommer till vers 13. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder det. Nej, förlåt, nu läser jag för långt. En öppen grav är deras strupe. Det är Saltaren 5:10. Sen kommer sina tungor använder det till svek. Det är Saltaren 10, vers 7. Och så kommer i samma vers 13. Huggormsgift är bakom deras läppar. Ett citat från Saltaren 140, vers 4. Vers 14. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. Det är från Saltaren 10, vers 7. Vers 15. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Det är från Jesaja 59, vers 7. Förödelse och elände råder på deras vägar. Det är samma vers, Jesaja 59, 7. Och fridens väg känner de inte. Det är Jesaja 59, vers 8. De har inte Guds fruktan inför sina ögon. Det är från Saltaren 36, vers 2. Nu har jag inte räknat här, men du ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Det är 14 gammaltestamentliga citat som han har plockat ihop i ett enda stort citat. Det är slagkraft bakom det citatet. Särskilt för dem som är judar och som lever under ordet. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Och då heter det på grekiska okestin. Ingen enda finns. Och det exakta uttrycket okestin finns 6 gånger i de här verserna. I vers 10 står det ju ingen rättfärdig finns. Inte en enda, står det till och med. Vers 11, ingen förståndig. Vers 11 igen, ingen söker Gud. Vers 12 på slutet, ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Och det finns i vers 18 också, slutet där. De har inte Guds fruktan inför sina ögon. Så han betonar genom att upprepa att här finns att faktiskt inte är någon enda som är rättfärdig. Det finns ingen sådana människor. Och som om det inte räckte att vi har levt under synden, för det har vi ju gått igenom nu i ett antal timmar. Som om det inte räckte så kan man se utifrån de här citaten som vi nu har läst att varje människa, för det är varje enskild individ vi talar om, varje människa personligen är en syndare. Och som om det inte räckte så adresserar han nästan varje kroppsdel. Strupen, tungan, läpparna, munnen, foten, ögonen. Hela människan är ett enda stort redskap för synden. Sug på den. Så hur Paulus ser på det här, det är ju ganska uppenbart. Och det står också hos profeten Jesaja nu, kommer jag inte ihåg. Jag undrar om inte det första kapitlet när jag tänker efter. Om att hela hjärtat är sjukt, att det inte går att liksom åtgärda det. Och det är därför profetierna sen talar om att Gud ska byta ut hjärtat. Gör ett förvandlingsnummer helt enkelt. Så med de skriftbevisen så har han ju då svarat på de där invändningarna. Och han har ju verkligen täppt till munnen på alla. Jag har skrivit upp 3 små punkter där. Jag kan bara nämna dem. Det första, vi kommer tillbaka till det i 5:e kapitlet sen. Det är det som vi i vår tradition, i den allmänkyrkliga traditionen, kallar för arvsynd. För det är viktigt, tycker jag, att komma ihåg att det handlar inte om att individer är elaka eller ondsinta eller att vi gör massa dumma saker och därför så blir vi syndiga. Det är inte riktigt så, va? Utan arvsynden, detta att vi är skilda ifrån Gud av födseln. Av födseln, av naturen var vi vredens barn, skriver Paulus i Efesierbrevet. Jag tror att det är i andra kapitlet, i början där. Alltså att vi är utanför paradiset. Det är arvsynden, det är detta att vi är fördärvade. Det är det som gör att vi gör missgärningar av olika slag. Men inte ens då är de här enskilda synderna och överträdelserna som du och jag begår i tankar, ord och gärningar särskilt märkvärdiga eller allvarliga. Därför det som är riktigt allvarligt med arvsynden, det är ju att synden till sitt väsen är en livsinriktning. Det har vi också talat om när vi pratade om synden för några tisdagar sedan. Det är alltså en väg som människan går som leder till att man missar målet. Slutmålet. För det är ju vad synd betyder. Att man, det är ju inte tävlingsterm, så att när man skjuter pilen så missar man tavlan. Och så liknas då människan vid en syndig varelse som vandrar genom livet och missar slutmålet. Det är det allvarliga. Att man sen gör en massa tokigheter, det är ju liksom nästan en självklarhet. Mer eller mindre. Så Paulus är väldigt tydlig här. Och det här har vi också varit tydliga med och ägnat ganska mycket tid åt. Men det är ju bakgrunden till själva försoningen sedan. Som innebär att Jesus dör. På grund av våra synder. Nu läser jag i vers 19-20 då. De två sista verserna här. Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar, alltså genom egna prestationer. Genom lagen ges insikt om synd. Och där slutar, kan man säga, den här första halvan i den första huvuddelen. Det här är första gången, och det kan vi också lägga märke till, det första gången som vi i Romarbrevet möter ordet laggärningar. Erganomo. Laggärningar, det är i pluralis. Men han kommer tillbaka till det i vers 28. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Och det kommer igen i 9:e kapitlet. Att jag vill att ni ska uppmärksamma ordet laggärningar, det är för att det är närmast en teknisk term. Så det syftar på något speciellt. 9:e kapitel, vers 32. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. Det används alltså samma uttryck. Man skiftar lite i översättningarna. Och i förkortad form så finns ordet laggärningar också i 3:27, 4:2, 6:9 och 32. Så det är alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och så finns det i singularis i 2 kapitlet, vers 15. Så det förekommer 6 gånger det här ordet laggärningar. Men gå till kapitel 2, vers 15 också. Därför här har vi något intressant, tycker jag, med översättningen. Folkbibelns översättning. Jo, det här laggärningar, det har ju då, när vi gick igenom Galaterbrevet. Nu kan vi inte gå igenom det igen, va? Utan där är ju laggärningarna ett nyckelbegrepp. Och där menar nog flera av de bästa kommentatorerna, exegeterna, inklusive Göran Larsson förresten, att laggärningar är en teknisk term, är en sorts markörer på vad det innebär att vara en jude, en sann jude. Vad är det minsta man måste göra för att vara en riktig jude, var ju deras fråga. Och då var det ju då sabbatsbudet, måltidsföreskrifterna och omskärelsen. Det var 3 saker som måste vara på plats, va? Det är ett minimum för att man ska kunna kalla sig jude. Och just det där minimumet, det är det som är laggärningarna. Och den stora frågan i Galaterbrevet, det var ju om hedningarna som kom till tro skulle behöva göra de här laggärningarna för att bli riktigt frälsta. Det menade ju de judekristna. Petrus var nog inte riktigt klar på det där. Men Paulus trädde ju upp emot Petrus i Galaterbrevet. Det är skrivet år 48 kanske efter Kristus. Det är det första brevet i sådana fall, va? Han skriver ju det att nej, hedningarna, de blir inte frälsta genom lagen överhuvudtaget. De har ju inte lagen, utan de blir frälsta genom nåd. Genom Jesu Kristi verk. Och vi ska väl inte blanda in lagen i deras liv. Så där var ju den kampen. Men där var alltså olika laggärningar. När vi kommer till Romarbrevet här, så menar Fitzmaier, som jag följer och som är en av de bästa exegeterna. Han begränsar inte det här begreppet laggärningar, åtminstone inte här i Romarbrevet, till att bara omfatta de här markörerna. Utan han menar att det har vidare betydelse. Det är helt enkelt att man gör vad lagen kräver. Och det var därför jag ville att du skulle slå upp där i kapitel 2, vers 15. För där står det om hedningarna. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Lagen kräver, det är alltså erganomo, eller det är singularis. Så att där har du det här begreppet, men där är det översatt till vad lagen kräver. Och då är det ju ganska allmänt hållet. Då menar Fitzmaier att sammanhanget visar inte på att det här handlar om laggärningar i den meningen som det var i Galaterbrevet. Utan sammanhanget visar att det är insatt i ett mycket större sammanhang. Att göra lagens gärningar rent allmänt är laggärningar. Och genom att göra lagens gärningar rent allmänt, bra eller dåligt, det är otillräckligt under alla omständigheter. Det är det som är budskapet här. Så därmed så är vi ju egentligen klara då till och med 3:20. Och som jag sa då, det är den första huvuddelen nu, eller första halvan av den här första huvuddelen som vi har gått igenom. Så nu har vi allt det här på plats. Och jag tycker de här citaten som gick igenom här nu på slutet från predikan och saltan i Jesaja, de är ju nästan övertydliga. Det finns väl ingen som kan säga någonting annat efter det där. Så det är nu ett avslutat kapitel och alla som lyssnar på det här har förstått detta. Sen kommer då verserna 21 till och med 31. Där handlar det om försoningen och rättfärdiggörelsen. Kristi verk. Och sen i kapitel 4, ja, hela kapitel 4, så handlar det om hur vi som individer ska få del utav den där gudomliga rättfärdigheten som är genom Jesus Kristus. Alltså 3:21 till och med 31. Där handlar det om, och titta i vers 26, vi kommer in på det här nästa gång, men i vers 26 så står det så här: i den tid som nu är ville han, Gud, visa sin rättfärdighet. Att han själv är rättfärdig. För det är han ju då när Jesus får dö för våra synders skull. Det är det ena. Och det andra, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Så han visar sin rättfärdighet och han ger sin rättfärdighet. Förklarar oss rättfärdiga för Jesu Kristi skull. Det är de två sakerna som han går igenom här i resten av det tredje kapitlet. Och sen är det fjärde kapitlet, som jag sa, hur vi då tar emot detta. Och då kommer vi att ta emot det genom tron. Så just när vi befinner oss nu då, och här slutar vi, va. Men just där vi befinner oss nu så har det alltså, det har trappats upp på något sätt en spänning. Det detta med Guds vrede blir mer och mer brännande. Gud måste, eftersom han är rättfärdig, straffa. Å ena sidan. Å andra sidan så vill han ju inte det. För han älskar ju människorna. Och då är frågan hur den ekvationen ska lösas. Och den löses genom Jesus Kristus som det sanna och slutliga försoningsoffret. Herre, vi tackar dig för att vi har tillgång till ditt ord och att vi får de här stunderna när vi kan fördjupa oss i ditt ord. Nu ber vi att du ska fortsätta att tala till oss och verka ibland oss. Herre, det har blivit allvarligt under de här timmarna, detta med din vrede, och att det bara finns frälsning genom Jesus Kristus, visst för alla människor, men i alla fall. Herre, gör det här nu till en angelägenhet för oss och hjälp oss att vittna om din rättfärdighet och att du är den som förklarar människor rättfärdiga för Jesu Kristi skull. Herre, låt det där budskapet, det där uppdraget förankras djupt ibland oss. Fyll oss med din godhet och din kärlek till människorna så att vi villigt delar med oss av det som du visar oss. Och så ska vi kunna prisa dig, Herre, och lova dig nu och alltid. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det var över Romarbrevet, de bibelförklaringarna är nu, och det här var del 12. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Efter det här programmet så kommer det ett sändning från Radio MF och du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Fram till dess så lyssnar vi till musik. Jag, Ulf Gustafsson, producent och tekniker, tackar för att du har lyssnat.